Okay. Okay. Can you hear me? Yes. So we start with the building materials course. I am Mohammad Baghban. I'm associate professor at NTNU in Gjøvik. I have done my PhD at NTNU in Trondheim. It was finished in 2012, and then I've been teaching in different universities, and then started here at 2016. This is the second time we are running this course, and there have been some improvements, and we have got some more lab facilities, luckily, and so I hope that it will be a much more interesting course for us this semester. There will not be that much English in this course. However, I start to warm up a bit with English and then shift to Norwegian. And then the course materials that we have, they're all in Norwegian. And we will, however, keep some lectures in English because we had a good feedback from students previous time that they were interested to just get used to listening to English, and it would help them just to be familiar with some concepts and words, some words that they need to use in work in English as well. So you get used to hearing them, but there will not be the exam or the course materials are mainly in Norwegian. So you've probably taken a look at the front room. There's not too much there, but some information. We just would take a look at what we have already there. So we are two link here, information om emne og øvings og forelesning plan. So here, when you're talking about the information, let me see. Yeah. So we have the Pensum's literature. That's there are two books we're going to use. The first one is the general book about building materials, and the second one regarding concrete technology. Have you bought the book, Eller? So the first one is not a very thick book, so it's a very small book that we use, but it's a good reference to just come and see what different materials are used in buildings and to compensate the lack of materials. So we will have different lecturers. It's not only me who will give lectures here. So I'll try to grab different people who are expert in every single topic that we have in this course and use them in the teaching. And they will bring you also some literatures for study. So it will be, for example, for the wood part that we will start from next week. We have Jan Steinar here at our department that is expert in wood, and he will give you some lectures, and that lecture also would be a part of our study in this course. And the other lecturers also will do the same. So we will try to compensate the lack of information that we have in this book, because I couldn't find that much books in Norwegian which deals with building materials. So we use it as reference, and then we fulfill the lacks with other lectures that we have in the course. But the second book, that is a new book, so we will use it as a reference, and we'll also have some guest lecturers in concrete technology that will give us a bit more practical maybe information to get started, especially with the lab, and to have a good experience there as well. About exercises, as it's written here, we have 8 exercises, and we need to fulfill 6 of them and 75% to get into the exam. So the lab exercises would be a part of these exercises. So we'll have 2 lab exercises and 6 normal exercises. We have 3 student assistants. You can find their emails here. So they will help you with the exercises in the exercise sessions. We have it on Thursdays at 2 o'clock. Yeah? Is it 2? Yeah. 2 to 4, as I remember. So if you need some help with the exercise, you just can come to the exercise session and then get help from students. And also the NET students, they can just contact the student assistants if they have questions. Alternatively, if you have any problem that you really need to contact me, you have my email and just send me an email. I will try to see how can I solve that. So the point is that you will have different faces here, but if you have any complaint, if you're angry about anything, this is the face that you should remember. So you will come to me and tell me, okay, this is not going well, and you have to do something with it. So I'm responsible for this course, and we'll have many guests here to help us with a better experience in this lecture. And there is something that we can do to improve the course and your opinions about this course. So since we have become NTNU from 2016, we have a system at NTNU that we call it MNE Evaluating. So we will get some representatives from students, and we'll have 3 meetings during the semester, the one in the beginning, one in the middle, and one at the end. And then I will just post you in this page the names of the students that are going to join us for these meetings. And you can contact them if you have any opinion, and they will just give your opinion to me, and then we will see how can we improve the course and what's your idea about this course. So I need 3 persons at least, and the best is that one of you NET students also will join us, because we want to have actually the representative from different students that we have here. So at least 2 of you sitting here, please come to me to join these meetings. It's not that much energy consuming, and it's a good experience also. So we will sit together and just talk how can we do, and then there's a form that you'll fill, and then we'll document it as the experience that we had this semester. So in the after this lecture, it would be nice if some of you just come to me and show your interest. Unless if you don't come, then I have to point one of you to be a member. So for more information, you have got the link in Blackboard room. So this is a guideline for students. So if you're a really active student and want to do it very perfect, so there is a very good guideline and good videos there that you can take a look how to evaluate the course. Then this is the picture of the 2 books that we are going to use in this course. And so the concrete part, I think it's a complete book. So you will see that when you write, we will not teach all the chapters because it will be too much for this course. Usually, for example, at NTNU in Trondheim, when they have the master study, it's a five-year study. So they have usually one separate course for building materials and two separate course for concrete technology, which is one of them is, I think, elective. But we in the bachelor level, we have just one course. We have to mix these two together. So half of the course will be dedicated to concrete technology, and the other half will be dedicated to building materials. So we can start with some activity. Before that, any questions? Everything clear? Perfect. So I have been very good in informing you in Blackboard. No doubt. Perfect. Good for me. So we will have a game now to start with the course, and you know probably what it would be. Anyone? Yeah, he took his mobile phone. Ready for Kahoot? So before I just give you a lecture, we will just run a Kahoot to see what's your level of information about the first lecture. It's about material properties, material eigenskaper. And then we will start with the lecture. So any of you who have a smartphone or computer available, just can join. And if you don't have it, just try to do it in a paper, and it will be just fun for you. So you start the game. You can go to website kahoot.it and enter this pin code 652763. And then we will see how is your background and what do you know about the material properties. 27 joined. I have also joined you. Thirty-four. Anyone who is still waiting? Yes. I have a good option here to kick you out, you know, but I don't want to use it. Thirty-eight. Done? Ready? Not yet. Yes, Sia has just joined us. 40 guys. I think most of you, almost all of you, have joined. Perfect. So we start. 10 questions. The first question is 10 Newton per quadrat millimeter is equal to which of these? Yes, done. 18. Very good. So you have done very good with, what was that course? Mechanic? Last year with Leif Erik? Yeah. So you just easily can do it. And Sia, we know you now. Newton per quadrat millimeter, are ikke enhet til Yes, very good. I don't know if Leif Erik would see this result, he will be happy or not, but... Next one. Very good, okay. Faucet and air. So we'll compare the porosity. If we increase the porosity, how will the be the strength? Will increase, reduce, how much reduced? Yes. Yes. I have to teach you something. Is it working here? Next. Still okay, Uko. What is the stiffness? Yes, perfect. Then we still have 5 more, 6 more. What's the difference between second and Tangent module? Yeah, you've just chosen by chance. It's clear that hey, do var mı lednik sevne o kesme. Oh, I'm so sorry. Hoylan ve verdiyen betir at materiale. Yes. You know, two opposite answers. I've got the most votes. So throats are very flink. Stilles du in der Luft? Stilles du in der Luft? Lover till stilles du in der Luft? I have to be very serious in this course. Yes. Still truth. And the last one. Yes, at least the last one you were very good. Have you started with building physics course? No. So you learn a lot there. Okay. Who? Okay is who? Yeah. Perfect. 5,600. 6 out of 10. You all have got 6 out of 10, but the one who's answered faster has got... in sequence, correct answers, they have got better. So, if this throat guy, he was not tired, then... Oh, lady. Yeah, so if you're not tired, then you would be top. So, this is just the lowest efficiency of you, it seems to be. And we got a good job. And we will see if we get the result. And Yahoo, Yahoo? And hey, you. So, I don't know if you say the feedback. Oh, you can give me the feedback then. How terrible was this test? Yes. Yeah. Oh. So if it go red, then I have to stop this game. No. Yes. 20 more responses. I'm waiting. Not interested. Okay. So then let's see feedback, and I will save the results and then run this, probably if we get some time, run it again and then see how will we improve. Okay, so you have some idea at least what will we talk about today, and I know that you need to learn something, so we'll go forward. Da vi begynner med kapittel 2 av materialkunnskapsboka. Som handlar om materialegenskaper. Just let me ask some questions. We have SI units. Yeah, like for example, for the length, we use meter as the SI unit. For areal, we use square meters. For density, we use kilogram per cubic meters. And for mass, for example, we use kilogram. Do you have any idea what do we use for temperature as the SI unit? Kelvin? Yes, perfect. Not Celsius. And for energy? Joule, akkurat. Også til effekt eller power. Watt. Okay, so you've done very good in your physics course. So these are the units that we usually use. And I don't think that we've missed something. So the interesting point is here. Let me just do it like this, that the students who see the video would also see that. The interesting point is here. For fast head or strength, we have megapascal, which is the same as Newton per square millimeters. For stiff head also, a module, they are the same n head, megapascal. Also spanning, megapascal. So they are the same cheap n head. So we are there. So till moment we are Newton meter. Last aircraft are the Newton. And then we start with the first concept, which plays very effective role in building materials, and that is porosity. So you guys have any idea about porosity and how we define the porosity? Porositet. Vad är porositet? Så det är väldigt enkelt begrepp, inte sant? Förhållandet mellan det totala volymet för porerna delt på den yttre volym av materialet. Som är room density. Så det är en väldigt viktig egenskap av materialet. För när vi har porositet, då det materialet kan suga upp vann, inte sant? Och vann är grunden till eller väskeinträngning är grunden till många olika problem som vi har vi får vanligtvis på materialet. Så vi ser att gånger 100%, then we can see den på procent värde. Så vi ser här en 3 tärning och vi har en kapillär purer, väldigt fin kapillär purer här. Inte rätt. Så vi har många av dem, ikväll. Så de kan suga upp vann eller väske. Så hur kan vi finna ut var porositet till detta materialet? Det är inte väldigt komplicerat. Först och främst kan vi torka den i varmskapet, i vanligtvis på 105 grader, för att vara säkert att vi har fått ut vann i porerna. Så väger vi den och finner vi volymen till materialet. Så vi har vägt den och vi har volymen. Så vi kan finna den densitet till torrmaterialet och så vi kan finna porositet. Så den volym vi har, den totala materialets volym, och vi vill finna var volym till porer. Så den vi kan göra är att inträgna någon väske. Det kan vara vann för exempel, bara lägga den i vann under tryck någon gånger, 50 för exempel bar tryck, så vi blir säkert att alla porerna är nog fyllt med vann, inte sant? Eller någon andra väske som kan brukas här för att fylla med den, och vi kan finna forskjellen mellan den vikten av torrmaterial med vikten av den material som är fyllt med vann eller andra väske, andra typer av väske. Och då på denna måte kan vi für eine Vasken auf Vakten auf Vaske zum R immateriale und Vakten R relevant till Volume, so wie für eine Volume R. Für Beispiel, wie den Vakten auf Tor Material R, für Beispiel 1000 Gramm. Och vi lägger den i van under tryck så den fuktig materialet under tryck vi tar den ut och väger den fort för att det har varit under tryck så när vi tar ut trycket så van kan komma ut från porerna det kanske det är någon bubblor här inne i material som vi har pressat under tryck så de pressar van ut av materialet. Så vi väger den så snart som vi tar den ut från van under tryck för exempel. Och det kan vara 1200 gram. Så då vi vet att hur mycket van vi har fått i materialet är 200 gramer. Och 200 gram betyder 200 cc, inte sant? 200 cc eller 0,2 liter. Så vi vet för sammanhang mellan vikt och volym av van eller några andra väskor som vi har. Så vi kan se att viss den för exempel den 3 100 gånger 100. Just den har varit 100 gånger 100. Då blir den volymet 10,000. Och det är 200 volym av one two hundred you can see quadrat millimeter exact or then add millimeter also cubic millimeter so the we for this to out or then believe 0,0 gånger 100 som ger mig 2% porositet. Så det är en väldigt enkelt metod för att finna porositet av material. Och så densitet, så vi vet vad densitet är, det är massa per volymenhet. Och materialet som är tungt är homogent och kompakt och materialet som är lätt, vanligtvis den innehåller mycket porer. Som den har väldigt hög porositet som ger den väldigt låg vikt. Så det här är forskjellen mellan densitet av olika material, stål, armerat betong, trävirke och mineralull, så vi ser en stor skillnad mellan vikten. Så här mineralull, den har en väldigt hög porositet, 70-80-90% porositet. Så den ger den väldigt låg vikt. Men vanligtvis stål har inte väldigt stor porositet, så det är vikten av den bara fast stoffmaterialet där. Ingen pore, ingen vikt av luft här där inne. Så vi har väldigt högt densitet. was armored Beton, then har mye purer der. Så det er stor forskjell mellom fortsatt stål og armert betong, fordi at vi har en god del porositet der på materialet. Men det kan være forskjellige typer av porositet som vi snakker om. Så den første er, hva er denne tegn her? Kan dere lese den? Hva heter den? Ja, jeg mener, er det pi, eller det er en gresk ord? Eller? Det er gresk, sånn. Hva er den på gresk? Hva sier vi den? Ro? Ja, akkurat. Så det er ro. Så ro er vanligvis den tegning som vi bruker til densitet. Så rho er m delt på v minus vp når vi finner fast stoffdensitet. Så den tre tegningen, vi har mye pur her. Det er mye pur her, som det har ingen vekt, ikke sant? Og det er fast stoffmaterialet som er den tre materialet der. Så hvis vi presser den og tar ut alle porene, så da får vi bare fast stoffmaterialet, ikke sant? Som blir veldig tett og tungt. Slik som for eksempel stål. Stål er veldig tungt, ikke sant? Så det blir sånn. Så det er litt forskjell mellom den romdensitet enn densitet av den hele materialet, eller densitet til den fast stoffmaterial som vi har. Så når vi går litt dypt på materialegenskaper, da det kan være noen misforståelse av disse to. Så romdensitet er den som, hvis for eksempel vekten er 1000 her, vi har den. Så den deles på volumet, og vi får romdensitet. Så 1000 delt på 10000, vi får volum. Så. Men den fast stoffdensitet, vi reduserer mengde av porer der. Så det er bare den tørre materialet som vi har. Vi skal se på et eksempel forskjellen mellom disse to, og hvordan kan vi tenke på det. Men først, jeg vil bare gå gjennom de greske alfabet. I disse år som vi skal være her, bruker vi mange av disse greske, og noen ganger på klasserom ser at noen studenter er ikke kjent med disse. Det er veldig enkelt. Vi kan finne bare dem på Google. Det er ikke noen komplisert, men kanskje alfa. Vi bruker mye i våres emne. Beta brukes mye. Gamma brukes. Delta også brukes. Epsilon mye. Det er tegning til. Hva bruker vi epsilon til? Tegning, akkurat. Og zeta, det er vanligvis på jordskjelv emner som vi har ikke mye her. Eta vi bruker for eksempel i betongkonstruksjoner, i aerokode, vi bruker dette tegning. Teta, så brukes mye til her. Iota, ikke mye. Kappa, noen ganger vi har i aerokode. Lambda. Har dere noen peiling? Hvor brukes noen lambda? Hva er lambda som en materialegenskap her når vi sier lambda? Ikke hørt om det? Akkurat, ja. Varmeledningsevne. Så det er til varmeledningsevne. Mu, det brukes. Nu-verdien også, det finnes på eurokode. Også, hva sa du? Det er også Poisson's ratio, ikke sant? Noen ganger brukes. Xai også, den brukes vanligvis i jordskjelv. Boker. Omikron, pi-verdi, dere alle vite. Og rå, som vi brukte til densitet. Sigma brukes til spenning. Tau også brukes til spenning. Hva er forskjell mellom sigma og tau? Skjær og, ja, normal. Upsilon og fi-verdien. Også ki og sai. Jeg har ikke sett mye sai, også jeg har sett noen ganger brukes omega også til fysiks. Noen ganger brukes. Så det er mange av disse ord som vi bruker, og det er best å bare huske navnet noen ganger. Det blir litt komplisert for oss. Men jeg vil bare vise dere en forskjell mellom faststoffdensitet og romdensitet. Så for eksempel silikon oxide, hvis du bare søker på nettet silika eller silikon oxide, det kommer noen link til informasjon om dette, Wikipedia. Og her kan vi se at vi har densitet av dette materialet som er skrevet her. Det er 2200 cirka kilogram per kubikmeter. Men vi har også et materiale som er akkurat laget av silikonoksid, og den heter silikafium. Og når man leser den, det er skrevet bare den laget av silika. Men det er en veldig lett materiale. Så det er partikler. Men disse partikler står over hverandre, og det blir mye hullrom der. Så faktisk, hvis vi ser på partikler, det har det samme densitet som 2200. Ingen forskjell. Men når vi har den som en bulkmateriale i rom, da de står over hverandre, så det er mye hullrom mellom dem. Så den gir oss 130 eller opp til 600 kilogram per kubikmeter. Så det er forskjell mellom romdensitet og faststoffdensitet. Alle disse materialene har det samme faststoff, men hvordan vi lager dem, det kan være forskjell. Og vi bruker denne egenskap til veldig høy kvalitets isolasjon, varme isolasjon materialer. Har dere hørt om vacuum insulation panels? Vacuum isolation paneler? Det er veldig høy kvalitets materialer. Kanskje for eksempel 2 centimeter av denne material tilsvarer til 10 eller 20 kanskje centimeter av glassvull som brukes i bygninger. Så det er det samme god egenskap. Og de bruker her fiumt silika. Så vi har silikafium, og så vi har fiumt silika. Så når vi går dypt på material science, så det kan være en sånn type ord som kanskje kan være en misforståelse der. Men denne materialet er laget på en vei som dere kan se hvordan de står over hverandre. Så det blir veldig store hullrom mellom dem. Og det er cirka mer enn 90%, kanskje 99% porositet der, hvis jeg husker riktig. Så den gir veldig lav romdensitet. Og hvis du ser på for eksempel Wikipedia, den snakker om densitet. Den sier ikke romdensitet eller faststoffdensitet. Så det er vi som må være klar normalt. De som snakker om materialegenskaper veldig på science, sier, de bruker particle density eller faststoff densitet. Så på engelsk det er vanligvis particle density. Men på vanlig bruk, når vi sier densitet, det betyr vi bruker romdensitet. Så det er hele materialet, hele bulk av material. So there were and when some so then lavvardi på Wikipedia och han logget in på Wikipedia och sa att och de har skrivit en filvärdi för det den densiteten är 2200 men det var skrivet 1060. Så hon hade ändrat den värdi på Wikipedia och hon snackade med mig om detta och för det jag jobbat lite med dessa material jag sa att kanske du har inte tänkt på fast stuff eller room density så det är bäst om du ska logga dig in och ändra den fil som du har gett i Wikipedia. Och det är Wikipedia som vi brukar mer, inte sant? Men vi kan inte stula på den alltid. Så vi måste vara klart för det där. Lätt för folk att bara ändra den. Men det uppdateras. Men det är inte en väldigt officiellt webbsida som vi brukar. Okej, vi tar 15 minuter paus och fortsätter. Yes. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Okay, we fortsätter term andra against copper. Och den nästa är fasthet. Så där ämne till att tåla mekaniska belastningar. Det kan vara forskjellige last, stryk, sträcktryck eller vridning och böjning. Så dessa är forskjellige last som vi kan ha på materialet, och där har hört lite om det i tidigare ämne. Så har dere sett en armeringsstål som stärkes på labben? Har dere haft labb för eller? Nej. Så vi ska se någon på detta ämne. Vi kan ha tryckprover. Så här vi kan ta någon trä eller betongprover och pressa dem och se hur den blir den fastheten av materialet. Tryck på tvärs är intressant. Trash av fibern är intressant till trämaterialer som är icke isotrop materialer, så de har forskjelliga egenskaper på de två rättning av materialet när det är tvärs eller mot fiberne, så det blir forskjellige fasthet. Så vi har kört en sån test för gång till studenter, och förhoppningsvis vi ska ha den till där också. Det kan vara skärprover eller böjeprover, så där kan tegna momentdiagram, inte sant? Ja. Så hvis vi ser för exempel på den proven här, så ska vi se hur den är momentdiagrammet. Jag ska tegna först skärkraftdiagram. Hvis vi ser den är P, är det riktigt? Ja. Det kommer an på vad är avstånd mellan dessa. Men hvis vi antar att det är LL på 3, då det är riktigt. Så skärkraft diagram visar vi med V, inte sant? Diagram. Så hur tegnar vi den? Med en gång. Ja, ja, så där har någon pejling om det, ikkansan? Så den är upp. Det är två forskjelliga regler från höjre, ikkansan? Så jag ska I will confuse you now. Jag ska göra det från vänster. Och det är helt forskjelliga metoder, men det är oss som bestämmer vilken rättning är positiv, vilken rättning är negativ, ikkansan? Så det är oss som ingenjör som bestämmer. Jag ska tegna den, och där ska bara fortälla mig om det är riktigt eller inte. Så jag har en sån last där vad typ av last? Vad slags last är det? Är det fördelt eller koncentrerat? Punktlast, ja. Så vi har punktlast. Så med störrelse av punktlast, vi ska upp, hoppa upp, så står som pi. Från här till här har jag ingen last, noll. Jag ska hoppa ned, se den där punktlast. Här till här, ingen last, p, hoppa ned, se den där, ned, ingen last, Jag har en koncentrerad last som ska upp med störrelse P, så det blir V-diagram. Är det den som det retainer eller det är helt motsatt? Helt motsatt. Så det är nu en kontrakt mellan oss. Vilken riktning är positiv, vilken riktning är negativ. Så har det den kontrakt med det? Eller har det sett en sån typ av bild? Ja. Men det har den hållit motsatt också, inte sant? Så det kan vara sån. För exempel. Men detta är den som vi betraktar först. Och baserat på den vi tegnar diagrammen. Så hvis vi har den helt motsatt, det är ingen problem. Men vi må veta vad menar vi med det. Så det är den viktigaste poängen här. Så hvis jag ska tegna den sån. Jag kan tegna den baserat på areal under här. Hvis det är en L tredjedel, det blir P gånger L delt på 3. Areal under den. V-diagram ger mig moment, inte sant? Så det är M-diagram här. Så den är konstant. Det betyder att moment är integral under den. Så det blir en linje, skrålinje. Så vi ska upp till detta punkt. Storrelse är P L delt på 3, areal under här. Och den stigningen blir helt linjärt. Här till här. Ingen kärnkraft. Så ingen areal under kärnkraftdiagram. Konstant moment. Och här P L delt på 3, areal under diagrammet är detsamma. Så jag ska ned från här till här. Med den storrelse av P eller på 3. Och det blir linjärt. För det att den kärnkraften är konstant. Så areal under kärnkraftdiagram ger mig moment. Så där tegnar den helt motsatt. Men det som är viktigt för mig är att veta om den positiv moment, det betyder streck eller tryck på materialet. Är det streck eller tryck? Det är tryck? Ja, det är den viktiga. Var har vi tryck? Var har vi streck? Ja. Så moment betyder att kombination av streck och tryck. Så tryck var är överkant eller underkant. Så den här, den moment diagram betyder att vi har en sån typ netbinding. Det ger mig tryck i överkant och streck i underkant. Är det sant? Så hvis jag tegnar den sån, det är ingen forskel. Negativ moment. Men det är baserat på kontrakten som jag har vården att tegna diagrammer. Så där i forskjelliga böcker finner vi forskjelliga metoder. Där, den metod är lite mer praxis för oss konstruktionsteknikingenjörer. Hvis vi jobbar med konstruktionsteknik. Men generellt kanske de som är mekanik, maskinstudenter och sånt, de har också olika fag och vanligtvis de har en sån. Så på byggstatik eller på statik, generell statik kanske vi har en sån tegning. Men när vi ska höja till betong eller stålkonstruktioner, då vanligtvis vi brukar en sån typ. Så den som är viktig är att finna ut var har vi streck och var har vi tryck. Ett poäng här. När vi har en sån typ av last på denna område av materialet, denna område, har vi ingen kärnkraft. Så det är helt rent moment som vi har här. Inte sant? Så vi vet att det är ingen kombination av moment och kärnkraft. Och då kan vi se uppförelse. Där hurdan materialer funkar under rent moment. Så det är den goda poäng med den fyra punktlasten som vi har på labbet. Men där på labb för exempel har vi också en trepunktlast som den är också, visst det är P, så det blir P delt på 2. Då vi har en sån kärnkraftdiagram. Och en sån momentdiagram. Men här har vi inte rent moment på alla punkt i våras element har vi kombination av kär och moment. Så det är en också en metod för att checka moment kapacitet. Men den testen ger mig den rent moment. Så vi kan göra bägge det där. Bägge två forskjellige test. Så jag ska se lite mer på labben och jag ska lägga ut några videor om en sån typ av test för det för att bli känt med det och när vi är på labben det är igång för att se hur det funkar och jobba med labbuppgaver. Okej, vi hade en Kahoot-test som de mest svarte fel tror. Och det var om densitet och fasthet, porositet och fasthet. Så vad var den? Visst vi har 10% porositet, fasthet är 40 megapascal. Nu har vi 40% porositet. Vad är fastet? Var det en sån? Ja, så. Så poänget här är att den porositet åker med fyra gånger, sant? Det betyder att vi har fyra gånger luft i materialet. Inte sant? Det betyder att kanske fastheten blir fyra gånger mindre än pejling. Inte sant? Så hvis vi har en sån diagram som ger mig den fasthet och den ger mig porositet. Så hvis den är 40% så vi kan för exempel förvänta att hvis vi har 10% har vi 40%. Så hvis vi har 40% då för exempel fastheten kan vara mycket mindre som 10 megapascal för exempel. Men det kan vara forskjellig oppførsel også. For eksempel en sånn oppførsel som for eksempel kan si sånn. erlernen, Sohn und Purzel. So wir mal in der höhere, für Beispiel wie der 10%, der er 40%, die hier mal, für Beispiel Schuhe Megapascal. Eller der kann være enda mindre enn 10 megapascal. Så vi vet ikke hvor stor er påvirkning av porer på materialet. Men hva tror dere om det? Hvilken av disse tre vanligvis vi ser på materialet i praksis? Den laveste, den på midten eller den på høyre? Husker det hva var svaret? 7. Det betyr at vi er... Hvor er vi? På nederste, ja. Så vanligvis når vi dobler eller øker porositet, det blir enda mer en forveltning som en linjært oppførsel. Reduksjon i fasen. Så porer påvirker mye på materialens fasthet. Og vi har to forskjellige, for eksempel, teoretiske formel her. Og dere kan se her at ved å øke porositet, vi får veldig stor reduksjon på fasthet. Spesielt på de første 50% av porositet. Så for eksempel på den første, hvis vi hadde en 10% fasthet, vi kunne ha for eksempel 0,8, men med 4 får vi 0,7. Så det er en veldig stor reduksjon i fasthet, enda større enn som vi hadde her, så fra 8 til 0,7. Så det betyr at når vi snakker om fasthet, spesielt når vi lager materialer selv, for eksempel betong er materialer som vi lager selv, ikke sant? Så vi kan justere porositet. Vi kan lage en veldig tett betong, eller vi kan lage veldig porøs betong. Så når fasthet er veldig viktig for oss, vi må være veldig forskjellige, spesielt når vi for eksempel komprimerer betongen og får ut de luftene som vi har mellom der, eller når vi proporsjonerer betong, så vi må vite at en porositet påvirker materialegenskapet veldig mye. Så vi kan justere den med og justere proporsjonering. Også hvordan å komprimere materialet selv. Og noen ganger vi vil ha store porositet, så vi kan også gjøre det. For eksempel med luftinntrengning, tilsetningsstoffer, kan vi få enda store bobler i betongen og øke porositet. Så på materialer som tre eller stål, vanligvis vi får dem fra den produsenten eller på noen firma, men betongen er den som vanligvis vi lager selv som ingeniør, så det er oss som vi må vite hvordan å jobbe med det. Også det var andre spørsmål om stivhet, som dere var veldig bra på den. E-modul. Så det er forhold mellom belastning og deformasjon. Så for eksempel hvis vi sammenligner stål med tre, hva blir forskjell mellom spenning-tøyning-diagrammen eller arbeid-diagrammen? Hvilken har høyere stivhet? Er det stål eller er det tre? Ja, sikkert. Så hva betyr det når vi ser på spenning-tøyning-diagrammet? So yeah, Tiner 2 diagram epsilon or sigma. Oh yeah, Tiner 2 diagram some are elastic omrode. So Wilken convert Terre, Wilken convert Stoll. Then rho diagram are Terre. Yeah, sicker. Then rho diagram are Terre. For the A modulen. Alik sigma delta po epsilon. Excellent. So the tar sigma verdi. عدد تر اپسیلون وردی هر سو استیگنینگستال یر مای ای مدول سو استور استیگنینگستال یر استور سیگما پو ان بستمت توینینگ الر دی فرماش سو ده کانور استول det kan vara tre och vanligtvis vi förväntar att betongen är mellan dessa två men vi kan laga betong på måten som vi vill så jag har lagat någon betong som funkar så men det material som vi lagar själv eller det kan vara upp eller ned men vanlig betong vanligtvis vi förväntar att vara mellan dessa två. Så den är stigningstal. Tal. Och när vi presser materialet så visst den är stål. Så deformationen ska vara väldigt lavt. Men visst det är trä för exempel, det samma material. Vi ska ha större deformation. Så den är till trä och den är stål. Mer deformation ger mig mer toning på det samma stål och trä. Där ser en stor forskjell mellan töjning hvis vi har en bestämt sigma på grund av last P för exempel. Så vi kan se forskjelliga diagram, för exempel den diagrammen är när vi tar av lasten så vi får en sån diagram för att få materialet tillbaka. Så hvis vi är på elastisk område när vi tar bort lasten då materialet ska vara på det samma sted som det var för. Men hvis vi går högre och högre kan vi få brut این ماتریالت و دکان ور ایکلینیار امرودر سو ان سوم ماتریال سوم دن هر ایکمی پلاستیسک اپفورسل وی سیر سپرو ماتریال من ان سوم ماتریال سوم هر ولی پلاستیسک اپفورسل دن وی سیر دوکتیلت ماتریال سو سپرو ماتریال فر اکسمپل سون کنکه برو یا سو ویس یا هر ان کنکه برو و وی یای تار ان سون فر اکسمپل فیر پونکس لاست تست الر تره پونکس لاست تست و یار یوردن سون ده کنکه پلوتسلی کسان من ویس فر اکسمپل یای تار دنه پاپیر من نو لیم و ها den limet på knäcke bro på nederst. Så den lims funkar, den tåler mer deformation, inte sant? Så visst det är väldigt god lim mellan dessa två, då kan jag få mer deformation och knäcke bro ska inte knäckas väldigt lätt som det var för. Det är detsamma som vi gör med betong, när vi armerar. Inte sant? Så där poänget här är att betongen är väldigt god på tryck, men den har inte väldigt god streck fasthet. Så när vi har en sån last på material och vis vi har en sån tvärsnitt, en betongs tvärsnitt, det är bredde och den är höjde. Så vis vi lägger den material här och det är tvärsnittet av materialet. Så det kan vara en sån bjälke. Vi lägger den under den apparaten här. Utan armering, den offorcellen vill bli väldigt lika som knäckebro. Men hvis vi har armeringstål på nedre kant, för vi har streck i nedre kant här på denna last, då vi ser stor deformation på materialet. Så den duktila kurven som vi kan här, vi kan justera den duktilt kurv med att justera armeringstål som vi lägger här. Och så det var ett spörsmål om sekant och tangent modul. Har du hört om detta för? På förra ämne? Nej? Nej. Så vi har snackat om E-modul. Här. Så vi vet att det är stegningstal. Inte sant? Men det är inte alla materialer i alla plats som de har en linjärt uppförsel. Så visst vi ska ha en icke-linjär uppförsel material. En sån material. Eller kanske någon gång den uppförsel av materialet är från den första steg, den är icke-linjärt. Så det är lite vanskeligt att se vilken stigningstal jag tänker på. Så jag kan tänka på två forskjelliga stigningstal som den är forskjellen mellan sekant och tangent. Så bara vi kan tänk på en sån diagram. Så var är modul till detta materialet? Det är inte bara en väldigt enkel linje. Så jag kan inte finna stigningstan så lätt som det. Så det är två metoder som jag kan tänka på. För exempel, vad var det punkt B och A? Jag kan finna Jag kan ta det data point of fin staking style per data point. So then a method. So yeah, untar and epsilon or sigma. So then epsilon tangent then here my tangent module, some are del sigma be del spo de epsilon be من یکان یور دس یور پا آنند متوده for example وی سی آی تار پونکت آهر یکان یستده تیل او تاین او فین استگنیز تال پا پونکت آ یا اسکال تاین این لینیه فرا پونکت نول تیل پونکت آ Och finna stigningstalet här. Som det är sigma, den är epsilon. Och så det blir second. E-modul. Som är väldigt enkelt. Det är bara sigma i punkt B i punkt A delt på epsilon i punkt A. Så vi tegner en linje fra punkt 0 til punkt A og finner stigningstall til dette linje. Det blir second modul. Hvis vi finner stigningstall på akkurat den punkt som vi tenker på, den gir meg tangent modul. Men hvilken er større vanligvis? Är second större eller tangent större? Så den stigningstal och den stigningstal här. Så det kommer an på hur Var är vi? Så det poängen här är att stigningstal ändrar, inte sant? Så det kommer an på den var i kurven vi är. För exempel här har vi en stigningstal som tangent modul är vanligtvis lower än second modul. Men hvis vi har en sånn oppførsel på noen punkt, da det kan være at tangent modul blir større. Så på noen spesiell punkt det kan være forskjell. Så det kommer an på hvordan har vi kurvatur av diagrammet. Så vi kan ikke vanligvis si hvilken større. Så svaret noen ganger sekund, noen ganger tangent, men på vanlige materialer vanligvis tangent modul mindre enn sekund modul. Også fastning. Så vi har noen ideelle materialer som de får flyt med en gang etter at de har fått en stor last som de kunne. Men vanligvis har vi en sånn oppførelse som det heter fastning. Så etter at vi får flyt, den materialet fortsatt tar litt last. I praxis, for example, på stål og betong, når vi dimensjonerer materialet, fordi denne diagram blir litt komplisert for oss, for beregninger, da vi tenker på en sånn ideell material, og vi bruker en sånn material. Og på stål, vanligvis har vi veldig, veldig lik oppførsel. Det er forskjell, men det er veldig nært til denne oppførsel. Til betong er det vanligvis en sånn oppførsel. Vi har fastning. Men vi idealiserer den og bruker en sånn to linjært eller veldig lik som den diagram for å dimensjonere og bruke den i praksis til dimensjonering av elementer. Så vi hadde ingen spørsmål om bruddenergi, nei? Nei. Så bruddenergi er areal under denne spanning tuning diagrammet. Det er hvor mye energi materialet tar for brudd. Så hvis vi har en duktil material som den materialet, den er stor areal under den, så den arbeid som vi skal ha, vi trenger for å få brudd, det er veldig større. Men hvis vi har en duktilt material, da vanligvis det er ikke en plastisk område, og den areal er lavere enn duktilt material. Så den energien som vi trenger å få brudd i en material som er sprø, kanskje det er mindre. Kanskje den tar mye mer last, men den totale energien kan være mindre. Så det kommer an på hvor lenge vi skal ha last. For eksempel, når vi snakker om jordskjell, så det er spørs om hvor lenge tar den vibrasjon, den materialet. Så hvis vi har en veldig sprø material, da den kan knekkes med en gang. Men hvis vi har en duktil material, den kan få litt deformasjon og absorberer energi før vi har brudd. Og det er noen ganger veldig viktig, spesielt når vi dimensjonerer konstruksjoner, det er vårt ansvar å ha duktilt materiale. Hvorfor trenger vi? Fordi at, for eksempel når vi har veldig stor last på konstruksjoner, hvis vi har en duktig sprø material, det kan knekkes med en gang, ikke sant? Som knekkebrød. Så hvis vi har stor last, det knekkes, og jeg har ikke tid for å løpe ut, ikke sant? Men hvis vi har duktilt material, det tar litt tid, og det kommer litt ned og ned, og jeg kan se at taket det kommer ned, og jeg får litt tid for å gå ut. Så det er min ansvar som konstruktør for å dimensjonere en duktil oppførsel av konstruksjonen. Og vi skal se litt om den sånn oppførsel på lappen for materialet og på betongkonstruksjoner spesielt. Vi skal se hvordan kan vi dimensjonere et tversnitt som har en duktilt oppførsel. Ok, så vi tar en pause og fortsetter etter 15 minutter. Stille stående Luft. Stagnant air. Thermal conductivity. This is something that I expected you to know, because if you look at the thermal insulation materials, we see that it's really porous, yeah? Lots of air inside. So it means that that air is something which is giving us the good thermal insulation. So vi brukar den lave varmeledningsevne av stillestående luft for å isolere våres bygninger, ikke sant? Så den har en veldig lavt varmeledningsevne. Så det er selvfølgelig lavere enn vann. Så det kommer an på hvor mye luft vi har i materialet, og basert på den vi får en god eller dårlig varmeledningsevne. Så vi foretrekker å ha den så små porer som mulig. Så hvis det er litt større porer, så det kan være luft som går gjennom det, og da får vi ikke veldig lavt varmeledningsevne. Så det er en setning i boka som jeg foretrekker å justere den litt. Der kan dere lese at hvis densiteten blir for lav, vil materialet få et åpent og grovt poresystem. Men det er ikke alltid sånn, fordi i dag har vi noen materialer med høy ytelse, varmeisolasjonmaterial med høy ytelse. For eksempel den materialen her, den heter aerogel, som den har en veldig lav porositet, og den har mye porer der, mer enn 90% porositet, men den har en veldig lav varmeledningsevne også. Så den har nanoporer, og når vi er på nanoskala, da materialets oppførsel er helt forskjell fra mikro- eller makro-oppførsel. Så det kan skje at på noen ganger at vi reduserer densitet, men fortsatt har vi lav varmeledningsevne. Men på vanlige material som for eksempel det er steinull og sånn, så hvis vi får veldig lav densitet, da vanligvis det betyr at vi får grove pore systemer. Det kan skje. Og som vi snakket for, varmekonduktivitet eller lambda-verdi. Lambda er den tegning som vi bruker for varmeledningsevne. Og enheten er watt per meter kelvin. Så lav lambda, det betyr dårlig varmeledning eller god varmeisolering. Så vi ser på en tabell her forskjellige varmeledningsevne. Så hvis dere ser på stillestående luft, det er 0,024. Veldig lavt. Og vi kan få enda lavere med aerogel. Så den har enda lavere varmeledningsevne enn luft. Og vi kan få enda lavere enn den som er vakuumisolasjonpaneler. Så med aerogel, vi bruker egenskaper av luft, men vi har nanoporer. Og når vi har nanoporer, disse luftmolekuler, så de kan ikke bevege seg og de kan ikke lede varme. Så det er på grunn av det vi får en lavere varmeledningsevne enn luft, enn stagnant eller stillestående luft. Men når vi har vakuum isolasjonpanelet, da vi har vakuum, så vi tar bort så mye luft som vi kan, så det er ingen materiale der i porer som kan lede varme. Så det er forskjellen mellom det. Men det er en utfordring med vakuum isolasjonpanelet, så hvis vi får en hull i materialet, da vi får luft inne i material, og da den oppførselen er ikke veldig bra. Så det kommer opp til kanskje stort som aerogel, eller enda det kan være høyere og blir sånn stillestående luft. Og vanligvis for eksempel på, vi kan bruke den for eksempel på forskjellige metoder, enda på bygning, det brukes som forskning, men ikke mye i praksis. Men for eksempel til kjøleskap, vi normalt får vi ikke hull i materialet, ikke sant? Så det er en god idé å bruke en sånn material som kjøleskaper, eller sånn type, som gir oss en veldig god oppførsel. Men det er noe interessant her også, is, vann og snø. Så vi kan se at is har veldig høyere varmeledningsevne enn til vann, fordi den faststoffmateriale det kan lede varm veldig enklere enn flytende material eller en gass. Så væske, hvis det er stillestående, den har lavere. Men snø, det er det samme som is, men forskjellen er bare det, mellom de porer som vi får. Så nå dere har sett en snø, snø på norsk, snø, hva? Ja, det som du sa. Så det er mye porer mellom dem, ikke sant? Når det er ikke kompakt, så disse porene, de gir oss veldig god isolasjonsevne. Så det er poenget er at hvor mye luft vi får den imellom materialet, porositet. Og så vi kan se forskjellen mellom tre og glass, ull, vanlig varmelednings, varme isoleringsmateriale, som det er vanligvis 0,03 eller 0,04 watt per meter kelvin. Så vann har varmeledningsevne 2-10 ganger enn til snø. Det kommer an på hvor kompakt snø er. Så vi kan se på en sånn modell som vi har jobbet med, hardet sementpasta. Så det er forskjellige fuktinnhold og porositet gir oss forskjellige varmeledningsevne. Så hvis det er bare faststoffmateriale uten noen hull, porositet, ingen porositet i materialet, vi har en varmeledningsevne av 1,6 på material her. Hvis det er 100% porositet, det betyr at det er luft. Ikke sant? 100% porositet, det er bare luft. Så det blir veldig lavt som her. 0,024 stillestående luft. Hvis det er 100% vann, det blir 0,05. Ikke sant? Så det er tre forskjellige faser av materialer. En faststoffmaterial, væske og gass. Når vi har en bygningsmaterial vanligvis. Vi kan ha litt vann innhold og porer som inneholder luft, og så faststoff. Og den oppførselen blir forskjell med hvor mye av hvert av disse materialene vi har. Den er en oppførsel til en vanlig material. Men hvis vi går ned til nanoskala, da dere kan se her, for eksempel, dette er varmeledningsevne til luft. Og det kommer an på hvor stor er pore størrelse at vi har i material. Så hvis vi har mikro- eller makroporer, så den varmeledningsevne er ca. 0,024 stillestående luft, ikke sant? Men på vanlig lufttrykk, gastric här, megabar, millibar. Men hvis vi har mye mindre porstørrelse, pordiameter, så hvis vi går lavere til 0,001 millimeter, dette en mikron, og dette er nanostørrelse. Så aerogel og vakuumisolasjon, vakuumisolasjonpaneler, de har en sånn størrelse. Så på vanlig lufttrykk av rom, lufttrykk, så den varmeledningsevne blir cirka halvert, ikke sant? Så det kunne være 0,024, men hvis du har nanoporer, det samme luft har en 0,012. Og her er den forskjellen mellom tykkelse av en vanlig isolasjonmaterial og tykkelse av en vakuumisolasjonpanel. Så disse to de funker like, men bare tykkelse på grunn av bruk av den Knudsen-effekten ved å ha nanoporer i materialet. Så dette er høy ytterligere materialer som vi prøver å bruke disse dager i bygningen. Så det er to poeng her. Hvor mye luft vi har i material. Vi må unngå fuktighet, fordi varmeledningsevne til vann er ca. 20 ganger en til luft. Ikke sant? Så vi må prøve å unngå å inntegne vann i materialet, fordi den øker varmeledningsevne når vi har varme isolasjonmaterialer. Og så hvis vi klarer å få veldig små porer, så den øker oppførsel, bedre material. Så får vi fortsetter med den andre tema, jeg vil kjøre en kahoot til. Ready? So kahoot.it then our pin code. Skal vi kaste ut noen her, eller? Er du alene, eller? Så vi begynner. Det er 8 spørsmål her. Den første. Varm luft kan inneholde mer vanndamp enn kald luft. Er det sant eller ikke?
Kanskje, ja. Ikke så verst. Veldig bra.
Nummer 2. Normalt inneholder luft innendørs mer fukt.
Ja. Nej. Ja då.
Det är också en viktig koncept, men det ska lära mer om det i byggningsfysik, så det ska inte glömma det efter att det är färdig med den. Jag må kasta ut någon från det. Vid fuktupptag. Ja. Värmeisoleringsämne i väggen kan reduceras med Guri har mio fortelle till oss. Och Brandklasse, kanske du har hört om det i praxis. Inte så värst. Yes. Den sista spörsmål. Väldigt bra. Då, de får medalje. Är här. Okej. Och så feedback. Yes. Inte så värst. Då vi fortsätter och vi ska se vad har vi gjort. Så det är spörsmålen är vanligtvis de väldigt grundläggande begrepp som vi tränger och huskeden bare ikke glemme det. Og det er bra at vi har noen Kahoot med dem, fordi den hjelper oss for å huske dem. Så vi har ikke mye tid, så vi skal litt fortere. Og uverdien, kanskje dere har hørt om dette. Det er i praksis brukes mye for bygninger. Og for eksempel i dag, de kravene til uverdige er økt. For eksempel hvis dere ser på passivhus og lavenergibygning, den passivhuskravene de trenger enda mindre uverdige. Så ved å bruke høyytelsemateriale normalt klarer vi å få dem. Også alfa-verdien, varme utvidelsekoeffisient, som for eksempel vi vet at kvikksølv har veldig høy utvidelse, men betong er mindre eller står er mellom disse to. Og dere har kjent med disse varme diffusivitet. Den forteller oss hvor fort blir materialet varmet opp, eller hvordan er kapasiteten til material for å bli varmt opp. Også det er viktig for oss for å ha en tett materiale, og det er to metoder for å få opp fukt: kapillærsuging og hygroskopisk virkningen. Også på vanlige materialer, vanligvis vi prøver å hindre disse. For eksempel når det gjelder varmeisolasjonmateriale, vi vet at fuktighet øker varmeledningsevne, og vi vil ikke ha den, så vi prøver å unngå den. På vanlig for eksempel tre eller betong, vi vet at for eksempel når vi får væske eller fukt i materialer, for eksempel hvis når det gjelder betong, det armeringsstål kan korridere inne i der, og så det bestandighet av materialer reduseres mye med den. Så hvis vi for eksempel ser på broene i Norge som de har tilgang til saltvann, så det er store problemer der. Når vi får saltvann i, så den hjelper til å få armeringsstål, for å få korrosjon i armeringsstål. Når det gjelder tre, for eksempel, den bestandighet av materialet reduseres med vannopptak, og vi kan få sopp eller andre problemer der. Så vi prøver å unngå disse problemer med forskjellige metoder. Da kan vi for eksempel impregnere materialet, så dere kan se her at vi skal ha tre i en tanke, og vi skal presse noen væske som er hydroforbærende væske i materialet, som de lar ikke vann for å inntrekne inn, eller det kan være bare overflate behandling, for eksempel bruk av lak eller en sånn materiale for å unngå problemer med kapillarsug. Også hydroskopisk virkning, det er på grunn av vanndamp i lufta. Så vi vet at materialer som er ikke mye porøse, så de har ikke stor problem med den. Men materialer som er veldig porøse, så de har høy damp diffusjon, så vi trenger å gjøre noen tiltak der. Også vi hadde en Kahoot om det, varm luft inneholder mer vanndamp enn kald luft. Også normalt innendørs har vi mer fukt enn utendørs. Så på grunn av den diffusjon, så kan vi ha kondens i materialet. Og den poenget er at vi får Wir haben hohe Fuchtigkeit in Luft innen durch, so denn hohe Fuchtigkeit wie vor Diffusion auf warme fuchtige Luft im Material und den andere CO, der kann wäre kalter. So von den Grund wir kann vor Kondens im Material und da vor wie Fuchtigkeit im Material und Itels auf Material reduziert von Grund auf der. Så forskjellige RF, relativt fuktighet. Så hvis det 7%, vanligvis vi har adsorpsjon i porer, så det en type por, for eksempel, som vi kan ha. Det overflate av porer. Så hvis det 30% relativt fuktighet, da vi har en tykkere adsorpsjon, men vanligvis når vi har høyere fuktighet i lufta, som det vanlig, 60% vanlig fuktighet i lufta. Så vi kan ha kondens i materialet, og hvis den blir høyere og høyere, basert på den tykkelse av også den por, så da får vi væske i porer, som det kan være kapillærsuk etterpå. Og den påvirker egenskaper av material, for eksempel til isolasjonmaterial, den øker varmeledningsevne. Så den en diagram av fuktinnhold på forskjellige relativ fuktighet i material. Så hvis det lav til for eksempel 30%, vanligvis har vi monomolekylær adsorpsjon. Hvis det høyere, da har vi forskjellige lag av vannmolekuler i materialet, men hvis det veldig høyt, så da har vi kondensasjon. Og på 100% relativ fuktighet i porer, da det kapillærsug begynner etterpå. Og det var et spørsmål om den hysterese diagrammen. Så her kan vi se at når vi har adsorpsjon, da materialets oppførsel for å suge opp sånn. Men når vi har desorpsjon, da har vi noen hysterese. Så materialet som suger opp vann i 50% relativ fuktighet, den har lavere, vanligvis lavere fuktinnhold enn material som i desorpsjonsfase. Så den det grunnen til at noen vannmolekuler de står i materialet og de går ut ikke veldig enkelt. Så vanligvis har vi litt mer vann der. Og på et bygningsmaterial, vanligvis på et år som vi har sommer og vinter, så vi har avtorking og fukting av materialet. Så denne hysterese diagrammen har vi i hele året, så den skjer i material. Og vi kan for eksempel simulere den med noen bygningsfysisk programvare, og vi kan se, vi kan gi for eksempel denne diagram til programvaren, og den programvaren beregner for eksempel luftinnhold og temperatur utendørs og innendørs, og vi kan se historie av fuktinnhold i materialet i hele året, for eksempel basert på data som vi har fra forrige år av for eksempel hvor mye regn vi hadde, hva var den fuktighet i lufta og sånn type informasjon. Vi kan for eksempel si at i Jovik, for eksempel på denne området, hvordan blir oppførsel av materialet. Så vi kan simulere den, og basert på simulasjon, da kan vi si at hvordan materialets egenskaper ändrar om året. Så en metod för att få ut luft, för det vi vet att den materialet torkas och suger upp vatten, så vi prövar att undgå den, men vi vet att vi kan inte 100% undgå den. Så vanligtvis på yttre väg har vi en sån luftspalt som luft kan gå igenom, och den konvektionen la porer för att torkas ut. Så det är grunden till att vi får den, och därför mer information om detta i beginning physics. Så jag ska lika väldigt djupt på den. Och så andra viktiga egenskap till material är beständighet. Byggningsmaterialens ämne till att upprätthålla sina funktionsegenskaper i aktuella brukssituation. Det kan vara forskjellige last på material, för exempel frost problemer, så det är frostbelastning som vi må se hurdan är materialets beständighet. Det kan vara temperaturändringar, kemiska angrepp eller eller lys, för exempel hur mycket sol har vi på denna sida av byggning samläggning med den andra sida, och så organiska angrepp. Så det är forskjellige beständighet som vi må tänka på, och för exempel på någon land är någon av dessa egenskaper viktigare, och på de andra land kanske andra egenskaper är mer viktiga. När det gäller för exempel betong, det kan vara väldigt aktuellt att vi bekymrar om frostbeständighet. För det att vi vet att det är en porosmaterial, och när vi har regn, den suger upp vatten. Och poänget är att vatten utvider sig, cirka 9%. Så visst den poren är helt fylld med vatten, och när den fryser, den utvider sig 9%. Det betyder att vi knäcker den poresystemet i materialet, och den fasheten av materialet reduceras, och det kan, vi kan se att materialet kan inte ha den uppförselen som vi förväntat. Så vi prövar att undgå att ha fryset vatten i materialet, men det är inte alltid möjligt att undgå den. Så en lösning, för exempel till en material som vi lagar som betong, är att vi vet att vi har en sån nätverk av kapillärporer i materialet. Så vi får vatten i materialet på grund av denna nätverk, och vanligtvis de fyller upp med vatten, inte sant? Och vi vet att när de fryser, de utvider sig. Så en lösning för oss är att ha någon luftporer i materialet. Så vi brukar en bestämt procent av luftinträngningstillsättning i stoffen när vi lagar betong, när vi har frostproblemer. Så dessa makroporer, de fylls icke med vatten när vi har kapillärsug. Men när dessa små, de är mikro, men dessa är makrolever. Så de fylls icke med vatten på grund av kapillärsug. De är väldigt stor för att få kapillärsug in. Men när den vatten i dessa kapillärsug, de fryser, de utvider sig, och extra vatten kommer i dessa porerna. Så det betyder att de har någon plats för att utvida sig. Och de ger möjlighet till betongen för att hålla den egenskapen som den har. Så den knäcker inte den fasta stoffsystemet i material. Så det är en lösning. En annan lösning ارو بروک هیدروفوبرند ماتریال پو اوورفلات الن نورویلاگر ماتریال سل سو دن او فور اونگو او فو اوپ وان ی ماتریال تاک پاپ کان ها پروبلم می تمپراتور سو ویس در فور وارم ده کان وی ها شلیک پروبلم سو we can use stair then material and egenskaper wurmie sula kandete tole o bruke den rikti tak pop som kan tole den sul varme som vi får på området som vi bruker o kemisk bestandighet är استورش دل فور اس کانور کروشون سو فور اگزمپل ده کان وره پو گرون اف کاربون دی اکسید سون وی هار ای لوفتا سو ده کان اینترگ نه ای پورر او وی فور کروشون ای آرمرینگ سول انتن کاربون اینترگنینگ الر på grund av salt interagning. Så de lagar en väske som ger möjlighet reducerar faktiskt pH i väske inne i porerna av betong och den kan ge möjlighet till korrosion av materialet. Så där också någon möjligheter hvis vi lagar en väldigt tätt material för exempel för att reducera för exempel väseförhåll i materialet så vi får en väldigt tätt porsystem som vi får inte van mer van i materialet eller där många andra lösningar som vi kan, ska diskutera dem lite mer när vi snackar om det. Och där har sett en sån påverkning av sol på maling för exempel. Och det är mer forskning där också, för exempel. Vi hade en vän som brukade någon nanotitanium oxid i malingsstoffer. Och det hjälper material för att ha mer beständighet mot för exempel disse lysbelastningen eller så. Also beständighet för organiska angrepp. Så det kan vara sopp, väske eller någon material som det som kanske dere har sett också den. Så det är en ett exempel för organiska angrepp. Och det vi kan finna någon lösning till det också och vi kan bruke noen overflate behandling for å unngå disse store problemer med byggmateriale. Det kommer an på hvor lager vi på noen land, så har vi ikke store problem her, men på andre land kan dette skje. Så disse var de forskjellige beständighetsproblemer som vi hade bara provat att nämna dem och lite information om hur man undgår dem. Men den andra egenskap som är viktig för oss är brandteknisk egenskaper. Så när vi ser på teknisk föreskriften, det är risikoklasse av byggningen. Också brandklass av byggningen. Så det kommer an på vad är bruk till byggningen. För är det hytte, är det en vanlig hus som vi brukar, är det skola, är det sjukhus eller sånt. Så på forskjellige typ av byggningen som det kan vara stora skador på byggningar och många folk brukar dem, så kanske vi har olika klasser. Och för exempel där någon byggning som är en etage eller vi har flera etage byggningar, så baserat på den också vi har olika byggningens brandklasser. Så vanligtvis med riskoklasser och brandklasser 1, vi har den minsta stränga kraven. Men hvis vi ser på förskriften, så det är bara beskrivet vilken typ av byggning och vilken, för exempel antal etage, ger mig olika klasser. Men det som är viktigt att huska här är att den laveste värde till risiko och brandklasser har minst kraven för brandteknisk kraven. Så det var ett spörsmål också om stål och trä. Där icke bara material cell, men det är hur länge material kan ta. För exempel, stål har väldigt god fasthet sammanlagt med trä. Men när vi snackar om brand, så vi vet att trä också är icke väldigt god material mot brand. Men en stål kan en stålbjälke som är icke isolerat kan vara ofta värre i brand sammanlagt med grovträ, för det grovträ det tar lite tid för att hela materialet mister fasthet. Så när det gäller materialer, vi klassificerar materialer baserat på den. Så visst är obrännbar, det är bästa materialet för brand, så det är klass AN. Visst det är brännbar, så det är klass B till F. Så, kommer an på hur sträng ska vara den kraven. Men det är inte bara brännbarhet, men det är rökproduktion och så brännande dropper. Så speciellt till isolationmaterialer, visst för exempel den polystyren, visst det har sett det var den de första materialet som blev producerat, de hade någon väldigt farlig gas, så vi hade någon problem med brand i någon byggningar som brukade den typen polystyren och vi fick brand och det var många som dödade, icke på grund av brand men på grund av de farliga gas som kom ut i materialet. Så det är också hur materialet bränner är viktigt för oss. Och så de brännande dropper och så med polystyren där någon materialer eller på överflata materialer. Det kan vara någon material som när det bränner, de har brännande dropper som det är också farligt för oss när vi ska ut av byggningen. Speciellt hvis de brukas på tak, då det kan vara väldigt seriös. Men på andra materialer, ja, det kan vara att vi bara när vi producerar en sån material som för exempel polystyren, det är någon bättre material som vi har icke rökproduktion och så icke brännande dropper. Så det är någon utveckling där i produktion av dessa material och baserat på den vi klassificerar dem. Så vi stoppar här och tar en paus i 15 minuter och بلیر فردی مفول نستینگ پو نست یا
Okay.
I try to go a bit fast in teaching to get some time to analyze the results from Kahoot. If you see here, this is the first Kahoot that we had. So 37 total correct answers and 62% incorrect answers. Then the feedback was that, did you learn something? 76% learned something. And do you recommend it? 81% recommend it. And 71 were positive. And about 30% were not that much positive to that either. So the point is that when we had the second one, then the total correct answers were 55%, so the amount of correct answers increased, maybe because that we had mostly two options, yes or no, I don't know, but I guess the questions were a bit more difficult comparing to the first one. That was my feeling at least. But more correct answers, maybe by chance, and it seems that you were happier with that, because 91% they said that yes, we learned something. It was a bit more difficult, but maybe it was just yes and no, and then so students were maybe happier. But I hope that these questions would keep it in your mind, because these are the take away messages from the lectures, that if they sit in your mind very well, then later these are the main concepts that we need to remember maybe. And it's not easy to remember this course. There's a lot stuff to just read and learn. But these messages, maybe there would be something that I need as an engineer to just have it as a thumb of a rule of thumb in my mind. So I will try to go fast and just try to run these tests that we had here today once more to you guys who are still sitting here, and see if you really have learned something or remember the answers, or maybe we should change the method. So I will just try to finish the lectures, and these last parts you can get the information from the book. So I have tried to have the information that were less on the book in the first parts, and these two last lectures, most of the information you will find in the book. So don't worry if I go a bit fast with them, just to mention them, the important points, and when you can read them in the book, but when you have these slides, it's easier to just have an overall view of them and to know which parts are more important for you. So on Brandmutsand, so we have forskjellige klasser for materialer. So for example, vi har en sånn bokstav EI30, så det betyr at denne material har en tetthet mot flammer og røykgasser, og I betyr at den har motstand mot varme gjennomgang, og 30, den nummeret, den gir meg den hvor mange timer, tio minuter som den egenskap upprätthålls. Så hvis vi har en material som är E30, så vi kan veta att vad är egenskaper till detta material. Så vi har också lite tekniska egenskaper också den på byggningsfysik. Jag tror att vi täcker också lite egenskaper. Men vi lär lite här. Så det är på grund av svängningar av luft actually. Och så den brukar vi decibel för som enhet av luft. Så den kan absorberas av materialer i rummet och den överflater som vi har i rummet. Så vi får en dödsrum eller klangrum baserat på materialet som vi har. Så dessa hålen på väggar så hjälper för att absorbera luft. Så vi har luftligt och trinligt. Jag tror det är känt med den för det var en god besvarelse på Kahoot. Så den talet är en sån typ av luftligt och trinligt. För exempel det kan vara banking och gangtrafik i materialet. Men det är forskjelliga metoder som vi kan isolera för luft och för trinligt. Så för att isolera för luftligt för exempel, vi tränger en kombination av material. En material som är väldigt massivt kombineras med en väldigt porös material. Så den massiv material den sprider luft på överflaten. Och den porous material som för exempel mineralull, den lär icke liden för att gå igenom det. Men till trinligt, vanligtvis för exempel vi kan bruka den elastiska guldbeläck som för exempel det är ett exempel här. Som dessa är elastiska material som de lär icke trinligt gå igenom den gulven som vi har här. Och så den sista materialegenskap som är väldigt viktig för oss är miljöegenskaper. Så det är energieffektiv vitet av material och så resursbruk och genbruk. Som dessa tre är väldigt viktiga för oss. Och, för exempel när vi lagar metaller som aluminium eller stål. De tränger mycket energi. Så det är väldigt negativt när vi snackar om energieffektiv material när vi lagar det. Men den goda poängen är att vi kan genbruka den. Inte sant? Så den andra gång som vi brukar dessa material. Vi tränger inte så mycket energi som vi brukade den. I den första fasen. Så den hela livslopps av en material är viktig för oss. Om det är brukbar, om den andra gången som vi brukar, det är tränger mer energi. Om för exempel när vi tar trä här, det är en väldigt god material som naturlig och det, vi tränger inte mer energi för att producera den. Men hvis vi för exempel kastar den ut efter att vi brukar den här. Eller hvis vi bränner den. Så det är inte väldigt miljövänlig material. Sammanlignat med för exempel andra stål eller betong. Så hvis jag bränner den. Det är inte. Vi kan inte se att den är en miljövänlig material. Den metoden som jag brukar materialet. Hvis jag genbrukar den på en god metode. da kan tere være en material som er miljøvennlig for meg. Så det hele fasen, hele livsløp av material er viktig for oss. Ikke bare den første produksjon av materialet. Så her for eksempel, vi kan se den forskjellen mellom den energibehov for å lage material. Så dere kan se stor forskjell mellom stål og betong for eksempel, eller aluminium. Det kan ikke sammenlignes med tonn. Men det er ikke bare den egenskap som vi trenger å tenke. Fordi vi vet at for eksempel stål er veldig stift, ikke sant? Så E-modulen er veldig høy. Så når vi bruker en stålbjelke, vi bruker ikke så mye material som en betongbjelke eller en trebjelke, ikke sant? Så det er veldig veldig stift, og for eksempel jeg trenger 10 kilogram av stål for eksempel en 2 meter bjelke, men når det gjelder betong eller tre, vi bruker mye mer material. Så det er ikke bare produksjon av hver kilo av material, men hvor mye vi trenger for den påvirkning som for eksempel som en bjelke, hvor mye vi trenger den. Og så når vi gjenbruker den, hvordan vi gjør det, og hvor mye energi der vi trenger. Så vi skal se på den totale livsløps av materialet. Så her kan vi se for eksempel, først og fremst vi tar råvarer. Her vi trenger noen energi, eller det kan være noen skader på miljøet, eller det er ikke på alle land som vi har mye vann, så det kan være enda ikke veldig en god miljøvennlig løsning hvis vi mangler vann og bruker bare tre. Men i Norge har vi ikke noen problem med vann, og vi får veldig gode tre for bruk i konstruksjoner, så kanskje vi trenger ikke mye energi her, og det er ikke stor skade til miljø når vi tar tre. Og når vi har materialtransport, det er noen CO2 som vi produserer på grunn av transport. Og vi bearbeider material, lager forskjellige produkter på firma, og etterpå vi skal også ha transport av material for å lage den. Og den når vi lager material, vi lager en konstruksjon av material, da vi trenger noen energi. Men den fasen er også veldig viktig, den bestandighet. Så den er veldig relevant til oss, hvordan å lage materialet og hvordan behandle materialet, overflatebehandling og energi bruk, forbruk av bygningen, og se på detaljer som vi trenger for å for eksempel unngå vannopptak, fuktopptak i materialet og sånn. Så vedlikehold, bestandighet og ressursbruk. Disse er veldig relevant til oss når vi lager bygninger. Også når livsløpet av den bygningen er ferdig, vi skal ha riving. Så hvordan vi tar bort, og skal vi bruke disse materialene en gang ting. Så for eksempel vi kan gjenbruke stål, enda beton vi gjenbruker i dag. Så vi bruker dem igjen, den tilslag og eller armeringsstål der, og vi lager nye material fra dem. Men hvor mange ganger vi bruker, og hvor lenge det tar. Hvis vi lager et hus som den skal rives etter 100 år eller 200 år, det er et stor forskjell. Så den hele livsløpet er viktig for oss også. Også den avfall som vi får fra denne material er viktig. Så hvis vi vet veldig bra de egenskaper av materialet, og vi vet detaljer hvordan å lage en konstruksjon fra disse materialer, så det kan hjelpe mye til oss. For eksempel, når det gjelder betong, det er bare en parameter som væskeforhold, vann til sement mengde. Derfor, for eksempel, hvis væskeforhold er 0,6, det betyr at for 100 gram av sement bruker jeg 60 gram av vann. Så vann delt på sement, 60 delt på 100, blir 0,6. Så væskeforhold blir 0,6. Eller væskeforhold kan være 0,4. Det betyr at for hvert 100 gram av sement bruker jeg bare 40 gram av vann. Så det er et veldig enkelt konsept, men det har stor påvirkning på bearbeidbarhet av betongen, også på bestandighet. Så hvis vi har lavere væskeforhold, vi får mye mindre porer i betongen, og vi får veldig sterke materiale og bestandig materiale. Så disse justeringene, det er også som vi kan gjøre og lage noen materiale som både er økonomisk og bestandig, så den gir mye mindre skade til miljøet. Men det er noen systemer som vi har for deklarasjon av miljøegenskaper av forskjellige materialer. Så når dere kjøper noen varer, dere kan kanskje se denne merken på dette. Så hvis dere har denne merken, det betyr at de har sett på den miljøpåvirkning av materialet. Og det godkjennes at den er en material som har mindre påvirkning på miljø. Også på Europa kanskje vi har en eco-label, som det er denne label. Så det er en webside av disse to systemer, og dere kan bare lese litt mer om dette hvis dere er interessert. Men vanligvis når vi ser disse merker, så det betyr at de har tenkt på den, og når de produserer den, så vi kan hvis vi kan kjøpe en sånn material, så vi er mer sikkert at den har den mindre påvirkning på miljøet. Ja, så det var de viktigste egenskaper av materialer som vi skulle snakke om dette. Litt mer informasjon dere kan finne på boka. Vi prøver å på de neste forelesningene, vi prøver å ikke bare dekke boka, men dekke noen informasjon som finnes ikke på boka, så for å få nok informasjon. Også her på denne PowerPoint forelesningen, det blir lagt ut på Blackboard, og de delene som finnes i boka, så dere kan lese fra PowerPoint-filen eller se på videoen. Forhåpentligvis det video funker, jeg må se om det var ingen teknisk feil der. Men før vi blir ferdige, jeg vil bare kjøre den Kahoot-testen en gang til, og vi skal se på statistisk hvordan gikk den forelesningen. Lærer vi noen fra Kahoot, eller det er bare tid som vi mister i forelesningen? Så jeg prøver å kjøre den så fort som mulig. Så dere har fått den? Ja. Så det er den første Kahoot som vi hadde. Og vi ser hvordan det går. for Denegan. Are علينا نو we are marrying شوية ترى so are the noen so winter or is shorter okay we shorter Vi ser att det ska vara väldigt rustigt nu. Ja. Bara 10 sekunder var nog. Så bra. Så hur fort det ska vara, det är viktigt här. Man får bättre poäng. Yes. Nästa. Yeah. Vanligtvis mindre än 10 sekunder, ja. Ända mindre, ja. Den är lite, ja, utfordring här. Ja. Det är fortsatt utfordring, men vi sa att det kan vara större eller mindre vanligtvis. Det är inte second modul. Var det vanligtvis mindre eller mer? Vanlig material var mindre, men vi kan inte alltid se det. Ja, så varmledningsämne och kesme. Så den spörsmål som man tänker och lite tänker på. Ja. Så det var den som vi diskuterade där huskar att för exempel till när det gäller aerogel så den åker icke men när vi sammanligner med åkning i porositet uttorkning av materialer eller ökning i temperatur, det är den möjliga poängen här. Så det var lite tricky. Yeah. They are a little tricky also. Så fast of densitet är nog en fast material som vi har ingen, så det har ingenting med att interagna van eller icke. Men varmeisolation, för det vi får lite van och varmeledningsämne till van är mycket högre än till luft, så den påverkar också beständighet. Vi vet att vi kan få forskjelliga problem, för exempel korrosion i materialet eller frost problemer, så det kan ändra den materiella egenskapen. Ja, det var den som så jag ska se på den totala resultat. Men var det någon där som där husket för eller där lärt lite idag? Okej. Okay. Ja, vi har 10 av 10. Vi har DK den för. Väldigt bra. Det kan vara någon annan som har 10 av 10, men de har inte svarat väldigt rast som de har inte fått. Okej, vi har en till också, den andra, så visst det är intressant, vi fortsätter med den. Men det är en viktig poäng till ämneevaluering. Vi tränger 3 studenter. Så är det någon intressant för att vara med? Det är Muro, det är inte någon. Så ska du välja själv? Har du varit på referensgrupper för? Vi hade den, inte sant på den i fjol, vi har haft den. Så so, vem har varit för på referensgrupper? Ja, det är två. Och så den andra? Ja. Så var det någon mushroom eller det liker inte den? Men det var terremotor som det hade eller flera? Hur många motor där hade i referensgruppen för? Ja. Okej. Så tror du att det var en god idé att ha referensgruppen eller inte? Det har inte stor påverkning. Ja. Ja. Så några andra gutter? Jenter? Så är det inte väldigt intressant att vara en referensgrupp medlem? Där kan skriva vad som helst om ämne. Ja, det vill jag inte. Så i fjol det var några studenter som kom till mig, men sedan vi ska ha tre material i din nästa etereuker, så vi har icke, jag ska vara icke till städe. Så det är bäst om det är någon av dere bara visar deras intresse. Och jag må välja dem kanske nu. Och dere som sitter här, det är mest intresset folk i faget, så kanske jag kan välja någon. Nej. Så vi tränger att ha representant från forskjellige studenter, så det är bäst om vi får en dame och en herre och någon från nät. Ja, förlåt. Gutter. Jo, så bra. Väldigt bra. Den tredje person. Jag vill ha tre personer för att dela och förhoppningsvis en för att nätet studenter. Men visst är någon annan som är intresserad? Ingen? Ska jag välja själv? Come on, guys. It's not a difficult thing to do. But we will help. You know, det är en sån... Vad ser vi på norsk? Dugnad. Dugnad typ arbete. Som hjälper mig. Väldigt bra. Tusen tack. Så vi har tre nu. Då vi kör den sista. Och visst, det är bara skriver deras navn och e-post på ett ark och ge den till mig. Det blir bäst. Och den sista Kahoot. Vi hade tre till för. Johan. Är det någon som ska in? Två. Vi hade 24. Färdig? Klar? Okej, jag är binner. Start. Yes. Fem sekund vanligtvis är nog för det. Ja, alla. Det är första gången alla vet så var det. Ett tusen. Väldigt bra. Lite usikert. Oh. they are known, so we can think about it. So we had that in history, say, diagram in Wister Husker. So they were in Sun diagram. So they were Fucht Optak, or they were disruption. So only with RV mer Fucht Optak in disruption, with there, for example, 50% relative fuchtighet. So they are only with mer 1. For the there are known one, some are in a material, some can go out let po grund av kondensation. Ja, nästa. Ja. Mye bättre. På grund av kondensation. Yes, mindre. Så vi husker att brandklasse och risikoklasse 1 har de laveste krav. Begge två har laveste. Number C. Yeah. There were an enkelt spørsmål. Bara icke svara då. Men det är ett sekund igen. Ja, banking. Så bra, så vi har 10,000 poäng. 8 av 8 alla, så det var väldigt bra besvarelse. Okej, tack för det att deltog, och så tack för Fransegruppen. Förlåt, tack. Vi tränger ett trubok här, för vi däcker inte hela boka. Förlåt, tack. Vi däcker inte hela boka. Så det kommer någon exempel, någon spörsmål för att boka på examen. Ja, du kan skriva här. Det är bäst om du har bägge två, navn och e-post. Hello. Tak, in that in. Yes.